Att var tredje matkasse slängs och blir matsvinn, det vet nog de flesta vid det här laget. Men visste du att ungefär hälften av alla textilier som vi köper slängs och bränns upp? Det här är ett jättestort miljöproblem eftersom textilindustrin slukar enorma resurser från vår planet. Så från och med nästa år, 2025, blir det krav på att alla textilier ska sorteras ut och antingen återbrukas eller återvinnas. Du får alltså inte längre bara kasta dem i brännbart. Samtidigt vet vi ju att just textilier är väldigt svåra att återvinna, framförallt om det ska bli till nya kläder. Och det här ska vi prata om i dagens avsnitt, och med mig för att göra det har jag Linn Backman Hallberg som är hållbarhetsspecialist inom cirkulärt mode och textildesign och som nu jobbar på Umeå kommun. Och Josefin Holmgren som är butikschef på Röda Korset i Umeå City. Varmt välkomna till Klimatekot.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Ja, enligt Naturvårdsverket då, så 2022 så köpte vi svenskar 15,2 kilo textilier per person. Och ungefär hälften av det hamnar i soporna. Era spontana kommentarer, vad tänker ni om det? Josefin?
Jag tänker att det är ju snyggt med lager på lager, men så pass många lager kläder behöver man ju inte att man köper så mycket textilier och slänger så mycket. Jag tycker det är fruktansvärt, men det beror ju på många faktorer. Det beror ju dels på ett slit och släng mode nyck samhälle, men sen beror det också på att det som tillverkas i många fall är i princip engångsartiklar som faktiskt inte konsumenten kan vrida och vända på för att hålla snyggt. Utan det går inte att laga och det blir noppigt och det tappar formen. Så att det är ganska naturligt som det ser ut idag att det hamnar på tippen.
Mm. Vad tänker du, Linn?
Ja, nej, men jag kan inte mer än att hålla med Josefin. Jag tycker hon satte liksom verkligen en bra beskrivning på hur läget ser ut. Det går ju väldigt sakta framåt, skulle jag säga.
Men det går ändå framåt, tänker du?
Ja, men jag tänker ändå att vi ser att det finns ett ökat intresse för second hand. Men med det kommer ju också utmaningar för både second hand-butiker och jag tycker att det krävs liksom en... Det gör också att konsumenten blir mer medveten om vad som finns i second hand-butikerna. Och kanske inser att börja efterfråga mer liksom. Och ställa högre krav på second hand som man kanske inte har gjort på ny produktion. Och det låter som en konstig rimning, men det är ändå någonting som jag har upptäckt.
Det är också ett tips att för alla som vill veta vad som är kvalitet och inte. Mm. Så allt som du hittar i en second hand butik är ju kvalitetskört. Det är kvalitetstestat, det är använt och tvättat ganska många gånger och håller fortfarande formen. Mm. Så i många fall så är ju det som är i second hand butiker av högre kvalitet, ja, än det du hittar i nyproduktion i butiker.
Så det här med fast fashion, de typer av kläder, de hamnar inte hos dig, Josefin?
Det är ganska... Det kommer lite grann av sådana kläder. Det finns ju både fast fashion och sen finns det ju ultra fast fashion. Alltså väldigt mycket av fast fashion hamnar ju självklart hos oss. För det är ju det folk handlar. Det här ultra fast fashion upplever jag är väldigt dålig kvalitet. Många gånger så kommer sakerna till oss med lapparna kvar. För att folk har beställt hem det och så känner de på kvaliteten att det här... Det är inte något jag vill ha mot min kropp. Det här känns ju som en tältduk, typ plast. Mm. Och så skickar de det till oss med lapparna kvar. Och där vill ju vi i utbildande syfte inte ta alls något mycket betalt. Och det känns ju hemskt att överhuvudtaget sälja det, i och med att man inte vet om det är barnarbetare. Alltså mest troligt så är det väldigt dåliga omständigheter bakom produktionen. Men vi säljer det, men vi gör en tydlig markering och sätter extremt låga priser på det för att utbilda folk i vad som är dåligt och vad som är bra.
Ja, och jag tänkte också på det här med att man ställer krav på second hand. Det är väl också att när du ska köpa någonting för andra gången så vill du ändå att det ska uppfylla vissa krav. Det ska vara helt och rent och det ska nästan högre krav ställer vi på second hand än vad vi ställer för första gången när vi köper någonting. Då vi bara köper av bara farten. Och det är ju det är en intressant tankeställning.
Om vi tittar på hur mycket kläder som finns och som produceras varje år. Det finns ju någon rapport som säger att just nu så har vi kläder nog som räcker för 6 generationer som finns i omlopp just nu. Så vi skulle kunna stänga av all produktion och 6 av mina barnbarn och barnbarnsbarn skulle kunna, alla 6 generationer skulle kunna ha kläder. Så om vi ska klara av i den här världen att cirkulera alla de här kläderna, så måste det finnas olika nivåer av begagnat handel. Det finns den här top notch, mycket webbhandlar som kan hålla liksom en, det kan vara till och med dyrare än, väskan blir dyrare för att den inte tillverkas längre. Det måste finnas det skiktet med liksom premium. Sen måste det finnas ett mellanhögt och sen måste det finnas ett lite medel och så ett litet lägre. Och sen till slut så måste det finnas sånt material som går att använda för att göra annat. Mm. Vi har ju till exempel ett initiativ som Röda Korset här i Umeå har startat som heter helt enkelt 10-kronorsavdelningen. Där det är halva priset på fredagar, så det ibland kostar till och med 5 kronor per plagg. Och det är ju våran sluss för att slippa slänga saker. Och vi behöver nästan aldrig rensa ut någonting från den avdelningen, utan den själv sanerar sig. För folk kommer och handlar stora shoppingvagnar på fredagar. Och då är det, där möter vi ju 2 behov. Både hållbarhetsbehovet ekologiskt, miljömässigt. Men också så kan vi garantera att folk ska alltid ha råd att handla hos oss. Oavsett hur tjock plånbok man har. Så att vi försöker ha olika nivåer inom vår egen organisation också. 10-kronorsbutiken, Mariedalsbutiken som är medel, Citybutiken som har lite premium. Och nu har vi även ett samarbete med en ny butik som startar här i stan där vi säljer superpremiumkläder. Och den butiken heter Second First och ligger uppe på Ålidhem. Eller Ålidhöjd.
Men Lind, du nämnde förut här att man ser att second hand ökar. Är det din upplevelse också, Josefin?
Ja, men det är det. Det ser ju vi rakt av på våra siffror från år till år. Men sen ökar ju konkurrensen. Och jag tror att får vi bukt på produktionskedjan och man börjar slopa fast fashion mer och mer så att det inte produceras lika mycket. Så på en 10-årsperiod tror jag att det kommer kunna bli nästan huggsexa om bra kvalitets textilier och kläder. Men vi är med i matchen och vi tänker att det finns ett behov av det sociala arbete som ideell second hand gör. Så att jag tycker det är en viktig poäng att Röda Korset och Myrorna och liknande organisationer som oss fortsätter att ha företräde eller ha tillgång till begagnat varor, just för att vi gör ju ett socialt arbete i samhället som ger tillbaka väldigt mycket. Så det är många flugor i samma smäll om man väljer att skänka gåvor till oss.
Mm. Men jag tänker så här, vilka konsumentgrupper är det som du ser främst handlar second hand?
Nu idag kan inte jag pinpointa någon specifik grupp. För 10 år sedan, 20 år sedan var det mycket enklare att säga. Men idag har vi alltså åldersspann från tonåringar till 90-åringar och kulturell härkomst. Och liksom, de som är kanske svårast att nå är väl männen i medelåldern. Men de unga killarna sätter jag stort hopp till, för de handlar jättemycket second hand. Så att jag tror att det kommer ordna upp sig. Bara de blir vuxnare och får jobb och pengar så kommer de stå för en stor, som en stor konsumentgrupp. Men jättebred kundgrupp har vi.
Just det. Men vi ska ju även prata lite grann här nu då om de här nya reglerna som kommer nästa år, 2025. När EUs avfallsdirektiv träder i kraft och vi måste börja sortera ut textilier. Linn, berätta lite kort bara vad det är som är på gång här.
Ja, och det här har ju varit uppe på tals länge tycker jag, som ändå har jobbat i branschen på olika sätt. Men och nu är vi äntligen här med olika utmaningar, vad det kan innebära. Men från 2025 så ska textilavfall samlas in separat. Så från 1 januari 2025 så ska det sorteras ut och samlas in separat. Och det görs då för att kunna återanvända eller sälja textilien på nytt, eller om textilien är trasig och utkänt kunna återvinna materialet. Hur det här ska gå till, det är ju lite det vi pratar om idag.
Ja, det är jättespännande.
Ja, ni har fått vara med och yttrat er, Josefin.
Inte jag personligen, men ideell second hand, det finns en förkortning ISH som regeringen har vänt sig i en remiss då och ett svar som vi har skickat in. Inte jag personligen, men på nationell nivå från ideella aktörer som Röda Korset, Myrorna, Erikshjälpen och Stadsmissionen, så finns det egentligen fyra krav eller som vi vill att man beaktar när det här beslutet kör igång. Och det är ju dels att ideella aktörer kommer att ha företräde för insamlat material. Om vi nu säger att det står i varenda soprum en tunna med textilt avfall. Andra kravet är väl att kommunen ska ansvara och bekosta insamlingen och hanteringen av det textila avfallet, eller det som inte går att cirkulera vidare i form av plagg. Och sen utformning av själva systemet. Det ska ju bli någonting, men det är ju inte färdigt. Men att det är viktigt att det sker i samråd med ideell second hand. Och det är ju på grund av att annars slår man ju undan fötterna för allt vårt sociala arbete som bygger på den här idén av att samla in second hand, sälja, skicka iväg pengar internationellt, nationellt, men också jättemycket sociala verksamheter lokalt. Så vi i Umeå har ju otroligt mycket verksamheter och samarbete med kommunen. Att man har den respekten. Och sen den sista punkten är väl att man följer avfallshierarkin. Det är det som ska styra formen. Att återbruk alltid går före att återvinna. Att cirkulera plagg alltid går före att skicka iväg det internationellt. Och till slut hamnar det i Ghanas kuster eller i Chiles öknar. Vi ska alltid tänka på att cirkulera så mycket som det går.
Mm. Jag kan...
Det skriver jag under på personligen också. Det är jättesmarta idéer. Vi har ju pratat om det här tidigare.
Jo.
Och har också landat i samma svar.
Precis. Jag kan fortsätta lite grann där på vad, alltså textilavfallet. Och sorteringen egentligen, bakgrunden är ju att vi har ju en fortsatt hög konsumtion av textil och kläder. Och studier visar att vi använder ju också de här textilierna och kläderna allt kortare tid. Det finns flera olika undersökningar som visar hur stor andel procent vi använder av våra garderober exempelvis. Men det här ger ju en stor miljö- och klimatpåverkan. Och egentligen, alltså rent krasst sagt, så är det så att när vi inte längre använder våra textilier så hamnar ju de en stor andel i som ett restavfall och går direkt till förbränning.
Totalt läste jag en siffra på 92 miljoner ton per år som hamnar på tippen. Alltså 87% av alla textila fibrer som tillverkas slutar på tippen.
Och det som slängs i restavfallet, det är både sånt som är helt och skulle kunna användas längre tid och sånt som är trasigt men skulle kunna materialåtervinnas. Och här skulle jag vilja säga att jag också varit ute på besök hos Röda Korset och fått prova och sortera. Och det jobbet man gör på second hand butikerna är ju enormt stort. Och jag tror kanske inte att man förstår vidden av det arbete som görs där vid sorteringen. När då ett avfallsdirektivet eller lagen för textilsortering kommer att träda i kraft. Vad det kommer att innebära för andra aktörer än second hand. För att det är ett stort arbete som faktiskt görs.
Det är ett väldigt stort arbete som görs. Och därför ropar vi på ett sätt hurra till det här beslutet. Att det kanske en stor börda av vårt arbete kommer kanske hamna hos kommunen. Men det är fortfarande folk, människor av kött och blod som ska stå där och arbeta. Och där, det, jag har ju varit på studiebesök på sådana här stora sorteringsanläggningar. Vi har ju en liten och gullig här i Umeå som det är bara trevligt på. Men de här stora industriliknande sorteringarna kan ju verkligen bli en låglönefälla där det inte alls är särskilt stimulerande och upplyftande att arbeta. Så där har man ju också ett... AI har ju kommit rätt så långt, men jag tror inte att man kommer kunna skippa mänskliga händer som tar i de här varenda plagg och dofta på plaggen. Det kan inte AI göra om det luktar mögel eller om det, eller om det är blött. Så det finns ju väldigt mycket att göra för att de här... Det finns väldigt många frågor egentligen inför hur ska man lösa själva sorteringen. Om nu ideell second hand ska ha företräde, var ska sorteringen ske? Vi kommer ju personligen i vår organisation här i Umeå kommer ju vi fortsätta att verkligen utbilda människor. För folk som skänker till oss är så himla duktiga på att de har förstått det här med att ja, men till Röda Korset ger man det som går att använda igen. Det ska vara helt och rent. Mm. Och fortsätta, vi vill ju inte att, för rädslan för oss är ju på något sätt att hamnar det ett textilt återfallskärl, återfall, det heter inte. Återvinningskärl i ett soprum. Så, människor, ja, nu talar jag om mig själv, men utifrån mig själv så är det lätt att vara lat. Och man vill ju på något sätt hitta på sätt som gör det enkelt för folk att sortera. Och står det ett återvinningskärl med textil i ett soprum, så risken är ju att man slänger allting där. Inte bara det som är trasigt. För folk kommer känna att det är skönt. För många människor som bryr sig om miljön kommer till oss och frågar, men vad ska vi göra av det här då? Det som är trasigt, kan inte ta emot det? Så, nej, tyvärr, det blir en kostnad för oss att hantera det. Men att folk vill ju kunna lägga det någonstans där man vet att det hamnar, det går in i loopen på något sätt. Det kommer återvinnas på något sätt. Och vi vill inte att det ska bli en tunna, kort sagt. Utan det ska vara väldigt tydligt. Där känner jag att vi behöver en kampanj för att inspirera folk i att vad är det som är helt och rent och vad kan gå till second hand och vad är det som är textilt avfall eller textilt material, om man ska välja ett positivt ord. För det är ju inte någonting som ska avyttras, utan det är ju en resurs. Exakt. Jag ser framför mig i framtiden så kommer ju textilavfall ses som en resurs.
Ja.
Som det kanske också blir huggsexa.
Ja, jag skulle gärna fortsätta där, för att jag tänker att det är en fantastisk resurs. Och det vi har varit inne på också, att många av de plagg som lämnas in kan ju bara behöva lite kärlek för att kunna säljas igen, till exempel. Eller bli något annat. Det finns jättemycket man skulle kunna göra om man hade tiden och resurserna som också krävs. För nu börjar vi prata om att vi undersökte till exempel hos er då hur många plagg som lämnas in saknar en knapp. Och man tänker att det går fort att sy fast. Jo, men är det 15 plagg med en eller två knappar bort och du ska hitta de här knapparna som passar, eller det måste inte vara något som passar, det kan vara någonting andra, det är också liksom en utmaning att vad gör vi med de här plaggen som inte är fullständiga och som skulle ha ett värde i sig att laga. Det är en jätteviktig och spännande fråga och kanske en möjlighet till arbetstillfällen.
Absolut.
Men jag tänker så här också att jag har ju tänkt många gånger när man går igenom garderoben och speciellt kanske barnens garderober och ska börja liksom sortera ut, att det är ju många saker som kanske inte skulle sälja på i en second hand butik i Sverige. Men där man känner att ja, men den här tröjan, den kanske har någon liten fläck eller den har något, men på det stora hela så är det liksom en varm och bra och funktionell tröja. Och världen är full av människor i nöd, full av människor på flykt och fattigdom och så vidare. Men de här grejerna kommer ju liksom inte, det skickas ju oftast inte vidare och så vidare. Varför är det så egentligen att det inte går vidare? Josefin?
Jag skulle säga så här, i världen så finns det väldigt, väldigt få länder, om något överhuvudtaget, som inte har ett överskott av kläder. Varför vi inte skickar vidare är ju också för att man vill, det, till exempel i Ukraina nu, så har man jättestora problem. För återigen, det är hur mycket jobb som helst med att sortera de här kläderna. Och sen så finns det ju, en känsla hos oss som, ja men, välbärgade västerlänningar att, ja men, jag har någon gammal hundfilt i garaget. Den kan alltid komma till nytta, men det är också en, ingen kommer vilja ha din gamla hundfilt även om man är i nöd. För det finns filtar och det finns inhemska industrier i grannländer som man kan gynna handeln och handla av istället. Så att sälja plagg i Sverige, det kan många gånger ge pengar till att köpa 10 plagg av ett plagg i ett annat land, om man ser så på att skicka vidare. Men sen så har vi i Sverige kommit väldigt långt fram i återvinningssystem och återvinningscentraler. Jag tror inte man har kommit så här långt i USA ens, utan där tittar man just nu på att kanske börja förbränna sopor istället för att bara lägga dem på deponi. Mm. Och i de här länderna som i många fall som vi har sett dåliga exempel på, hur de här ivägskickade kläderna till slut hamnar i Ghana, på marknader i Benin, och där ingen vill ha de här vita människornas skräp längre, och det ligger liksom, man går på stranden och man känner hur det knakar i sanden, men det är i själva verken är kläder som ligger där under. Exakt. Att det är inte en lösning, och det måste man ju också verkligen, det är jättesvårt att tänka sig, vad ska vi göra av allt material som kommer slängas? För det kommer ju vara som att öppna en dammlucka lite grann att få de här sakerna, men det kanske finns experter som jobbar med det här. Vi på second hand, vi kommer ju fortsätta vilja sälja så mycket användbart som möjligt. Men det kommer alltid finnas, i och med att de här superfast fashion engångsartikelkläderna finns, så måste det ju ske på branschnivå. Det måste ske på politisk nivå. Att klädindustrin behöver producera 75% färre plagg om man ska vara riktigt krass. Och nu har inte jag källan på det, men jag har läst det. Och en trovärdig källa. Och 75% färre plagg, det är otroliga mängder. Och vi som privatkonsumenter måste konsumera mycket färre plagg på privat plan. Så alla måste ta sitt ansvar åt olika håll. Vi kanske kan köpa 3 eller 5 plagg nya per år, istället som vi gör nu, 1 i veckan är snittet. Och när vi sen slänger det här obrukbara, att man verkligen ska vara säker på att det här går inte att laga, det går inte att upcycla, och att man då slänger det i någonting som kan gå till ett material. Och sen så finns det också hela den här biten av, ja men, tillverkningsprocesser, att politikerna måste reglera mänskliga förhållanden, men också att alla saker håller kvalitet. Mm. Att det ska gå att sy om, det ska gå att laga, det ska kanske hänga med en extra knapp, eller man ska kunna läsa av på streckkoden på vad heter det, lappen i nacken, vad det är för material, så att det går att...
Ja. Och där har man ju pratat väldigt mycket om det här, ja men det står så här made in, men det finns ju också made off. Vem är det som har gjort det här plagget då? I made your clothes kampanjer, vilka är människorna bakom de här plaggen? Och i textilindustrin i ofta länder långt bort. Jag ville bara spinna vidare på det här med materialhanteringen, och om vi ska sortera textilavfall, på vilken nivå? Vi är ändå ett sopsorterande land som gillar att sortera saker. Om vi ska sortera textilt avfall, hur ska det sorteras och ska man liksom ta vara på alla beståndsdelar av ett plagg, knappar och dragkedjor, för jag tror att det är i Holland man sorterar i så här flera hundratals kategorier, och då skulle man ju till exempel kunna, ja men där finns de här knapparna till det här, men det är ju en jättestor verksamhet att ha en sån sortering på en sån nivå. Men man kan ju tycka att det borde komma naturligt i och med att vi ska sortera textilier som ofta är flera olika fibrer. Bomull, polyester, ull. Hur ska det sorteras? För det är ju liksom, ett plagg är ju som en, jag brukar beskriva det som att du ska baka en kaka. Du lägger ner alla torra ingredienser i en bunke. Och sen så blandar du ihop det och så blir det liksom en blöt deg. Och sen ska du separera de här fibrerna igen. Det är inte alltid det går, och det är en ganska dyr process, det är möjligt. Men ja, det kommer bli intressant.
I dagsläget är det ju bara 1%, visst är det fortfarande det, som återvinns av all textil.
Mm.
Och det ser man ju. det är ju inte speciellt mycket. Och det är ju en slags greenwashing som man håller på med. Alla kedjor som nu startar här. Lämna in din påse till oss så får du 50 kronor eller 100 kronor i rabatt på ditt nästa köp.
Ja, och vad betyder egentligen återvinst? Alltså, vi har ju också haft någon slags förkärlek till brännbart. Och är det verkligen så att det är bra att bränna polyesterplagg som egentligen är plast?
Och många av de här nya polyestersorterna också där det står återvunnen polyester, det tänker man, men då det är ju lite bättre. Men faktum är att det går inte att återvinna polyester till ny polyester, utan där har man tagit ett fungerande återvinningssystem som är PET-flaskan som har funkat helt av sig själv, bara en ny flaska, en gammal flaska blir en ny flaska. Men om man tagit plast från det och gör polyester av, och då har plötsligt inte PET-flaskorna nog med material för att det som har fungerat. Så det finns väldigt mycket greenwashing där ute som är till för att vi ska fortsätta konsumera, när grundbulten är att vi måste konsumera mindre. Och när vi konsumerar måste vi göra det av bättre kvalitet. Det ska få kosta lite dyrare.
Vi ska ta och höra en annan röst också, för det är ju så att det här textilavfallet, det kommer ju nu framöver att hamna på kommunala återvinningsstationer, och här i Umeå drivs de av Vakin. Och tidigare idag så pratade jag med Per Sundström som är renhållningschef på Vakin i Umeå, och han säger så här om den nya lagen kring textilavfall.
Jag ser bara möjligheter. Idag bränns den största delen av de textilier som finns ute i samhället hos våra invånare, det bränns. Det är en liten del som går till återbruk. Sen har vi, i alla fall i våra kommun, ingen insamling vad gäller saker som, eller textilier som ska gå till materialåtervinning, utan det är ju det som går till olika typer av second hand butiker för att kunna återbrukas och få ett nytt liv. Jag ser bara positivt på att vi ska försöka trappa upp det här så mycket som möjligt. Att vi ska få ut, kunna sortera in så mycket textiler som det bara går. Och det är ju, vi har ju alla möjligheter. Det gäller bara att vi får till ett bra insamlingssystem. Att vi kan marknadsföra det här så bra som möjligt. I ett första läge ser vi det som att vi vill säkerställa att flödena skiljs. Att vi får ett textilflöde och ett... Ja, att det helt enkelt att så lite som möjligt går till förbränning. Och det gör vi genom att vi kommer att påbörja insamlingen på våra återvinningscentraler. Och sen måste vi vidare se om vi kommer att ha det på fler insamlingspunkter i vårt samhälle då, för att förenkla för våra invånare att kunna sortera ut textilier. Nu, men vi kommer ju i så långt det går att följa avfallstrappan, att så mycket som möjligt ska återbrukas och sen ska det återvinnas och så vidare. Så att vi vill ju att så mycket som möjligt ska återbrukas så att det används igen. Men sen det som inte går att återbrukas, det måste ju återvinnas utifrån hur det går att återvinna. Sen kommer vi alltid få en rest som måste hanteras på något annat sätt. till exempel förbrännas, men den vill vi att den ska bli så liten som möjligt. Det är en utmaning att kunna återvinna materialet på grund av att det är så mycket mixade material. I ett par jeans är det inte längre bara bomull, utan det är mycket annat material i de olika klädesplaggen eller de olika textilerna, vilket gör att det är svårt att helt enkelt få en materialåtervinning som är fullgod. Men vad jag vill ha sagt med det är ju att eftermarknaden finns inte riktigt där. Men jag tror att vi som kommunal aktör och vi som har ett kommunalt ansvar att sortera ut textiler måste visa att ja, men här har vi en produkt som måste omhändertas, och vi måste också framförallt sända signaler till producenten att vi kan inte längre tillverka produkter som är så komplexa så att de inte går att materialåtervinna. Men sen så den stora påverkansgraden har ju EU via deras avfallspaket genom att ställa krav på producenterna. Och det gäller ju både textiler men även förpackningar, att man verkligen ställer krav. Vilket kommer, som jag hoppas, kommer att medföra att vi får bättre produkter på marknaden som går att återvinna på ett bättre sätt. Det är det absolut viktigaste, tycker jag.
Ja, det där var alltså Per Sundström som är renhållningschef på Vakin i Umeå. Och han pratar här om producentansvaret. Linn, vad tänker du att det här producentansvaret kommer att innebära?
Jag funderar på hur det ska gå till. För många företag säger sig ju ta producentansvar idag. Men vad innebär det då? Ska du kunna gå och lämna tillbaks plagg hos den återförsäljare och de tar hand om det? Det har vi ju sett att aktörer säger att de gör, men det ser väl kanske inte riktigt ut så. Om många, ja, jag tycker det är svårt. Har du någonting bättre att säga?
En del av, alltså tills branschen har slopat fast fashion och ultra fast fashion, så skulle ju en del av producentansvaret kunna vara att vara med och bekosta den här otroligt stora sorteringen som kommer att ske. Inte att alla ska behöva springa tillbaka till H&M med just H&M-grejer, för det tror jag är en omöjlig ekvation. Men att man är medveten om allt det här avfallet, eller det som är potentiellt då cirkulära nya plagg. Det krävs ändå otroligt mycket arbete som man kan likna vid de här länderna som en gång har sytt upp kläderna under dåliga förhållanden. Att det är jättehårt jobb att vara med och bekosta det, så att det finns kompetens inom den här sorteringsbranschen. Att man satsar på AI, och det vet jag att stora jättar gör redan idag. Hjälper till och liksom bidrar till den här omställningen som vi ska in i. Men att producentansvaret skulle ta sitt ansvar och vara med och betala det kommer kosta. Så att det är skäliga löner för de som kommer jobba där. Och så att det kommer finnas, så man kan anställa folk med kompetens att sortera ut det. Men det här är premiumgrejer, de ska hit. Det här är medelskikt. Det här kan vi jobba med att ha en materialbank med sybehörsgrejer. Och det här kan vi, ja, men med liksom designkompetens. Att det här ska vi ha till att göra fyllnader i möbler av. Eller så. Att det finns
en plan.
Det, för just nu idag så finns det ju inte den här efterplanen som han säger. Det är lite löst. Det är inte löst än, utan det är lite lösa boliner, så att säga.
Jag skulle säga så här. Det jag skulle vilja se som ett företag som tar producentansvar är att man tar ansvaret över hela sin värdekedja, och att det liksom blir ett cirkulärt ansvar. Att inte bara producera linjärt, utan vad händer sen? Att man måste liksom ha det här större greppet om det och förstå att i en cirkulär affärsprocess så kommer det ändå finnas någon form av vad ska man säga, restmaterial, och hur hanterar vi det?
så cirkulärt som möjligt och genom att ta ett ansvar så att vi sluter liksom den här cirkeln. Så att det måste finnas någonting som tar vid, att man kan inte bara tänka att det är någon annan som löser det åt oss heller, utan att man själv som företag liksom har den här planen för hur gör vi.
Mm. Det är en jätteviktig parameter i hela den här systemförändringen.
Men under tiden då, som vi får hoppas att det här ändå ska ske, hur ska man som konsument tänka och resonera om jag till exempel ska köpa ett nytt plagg? Vi hör det här om att hur svårt det kan vara att materialåtervinna om det är flera typer av olika fibrer i. Ska man tänka att ja, men då ska jag bara köpa bomull, eller jag ska aldrig köpa polyester, eller hur ska jag tänka som konsument för att på något sätt, om jag vill vara en del av att det här ska bli bättre?
Ja, jag tänker att det låter lätt ibland, och ibland så låter det svårt. Men jag tänker att det tar också det kan ta tid också. För det, man får vara förberedd på, ska man handla någonting kanske second hand eller cirkulärt, så kan man få vara beredd på att lägga mer tid på att hitta det man vill ha, vilket man kanske ändå borde göra hur som helst. Att vi funderar på vad är det vi behöver och till vilket, vad är det för liksom ändamål. Att säga att ett material är sämre än ett annat, det är svårt, för jag menar, jag behöver kanske en vindjacka i polyester om jag ska vara i fjällen exempelvis. Då är det ju helt kanske orimligt att ha en jacka i ett annat material som kanske kommer inte tål det till exempel.
Då blir det mikroplaster i fjällbäckarna.
Ja, det är ju den där.
Ja.
Men ja, alltså, och det här är intressant, för det är en sån här liten debatt som pågår kanske i ens egna huvud, men också med andra. Vad ska jag välja?
Alltså, jag brukar ställa mig själv två frågor. Är det någonting som jag ska köpa nytt, då måste jag kunna bära det plagget hela livslängden. Jag ska kunna vårda det. Jag ska, alltså, exempel på saker som jag köper nytt. Jag köper skor nytt. De smörjer jag, de är dyra. Jag vårdar dem, jag går till skomakaren. Mm. Underkläder köper jag nytt. Det kommer ingen vilja köpa mina gamla. Min akilleshäl är väl strumpbyxorna då. Mm. Men det får man uppfinna något bra snart. Mm. Annars blir jag tokig. Men är det någonting som man vill följa? Folk kommer ju alltid ha så här modintresse och liksom intresse kreativt och förnyelse och sådär. Det får man inte köpa nytt. För du kommer vara less på det nästa år. Och vet du om att det här är en grej som du har? Ja, men jag är så sugen på något ljusblått. Så kan jag känna i alla fall. Jag tycker det är jätteroligt med mode. Men det får jag inte köpa nytt. Det får jag köpa second hand.
Mm.
Så att det man väl köper dyrt, det ska man bära hela livslängden, om man ska vara beredd på lagare. Och då vill man ju köpa god kvalitet, för annars blir det jobbigt att laga.
Ja, och mycket, jag menar, alltså mycket av plaggen, särskilt när det kommer till plagg man inte använder särskilt ofta, alltså kanske festkläder eller vad ska man säga, friluftskläder, går ju också att hyra, men också finns en uppsjö second hand att hitta. Mm. Att är det någonting, jag håller helt med om det du säger. Alltså, är det någonting,
det som finns sex generationers kläder, precis, att välja på.
Jag tänker att det finns som nästan inga incitament för att köpa nytt kvar. Eftersom vi har så mycket kläder. Men just det här att det är svårt att hitta, får man höra. Kan jag få höra ofta. Ja, men snart det kommer fler sätt som gör det enklare att hitta. Second hand, jag vill ha en ljusblå. Ja, det är bara att filtrera ljusblå. Mm. Second hand.
Sen är det ju, det handlar ju om dopaminkick. Det finns olika slags konsumtion. Det finns den, jag behöver ett par nya byxor. Jag kan inte gå naken, det är kallt ute. Mm. Men det utgör ju en väldigt liten procent av det vi handlar. Och där är ju vi kvinnor värst, törs jag säga. Tänka efter, behöver jag det här eller är det en dopaminkick jag är ute efter? Det finns ju forskning på just det här, att det är så enkelt nu för tiden att klicka hem saker. Man behöver inte ens gå bort till börsen och hämta kortet och knappa in alla siffror
För de kommer ihåg det. Ja. Det är bara att klicka, klicka, klicka och så är det klart. Och när väl det här paketet kommer hem, då har kicken gått över. Då är det inte lika roligt. Du har använt den, kanske bara provat den. Ja, nu är den kicken över. Och så köper man, det finns ju liksom mardrömsexempel. Det finns ju stora trender på TikTok där man visar upp alla sina senaste inköp, hauls med kläder som man ska prova och visa upp på sociala medier. Och influencers som livnär sig på att sprida den här synsättet på konsumtion. Men som tur är så finns det ju jättestarka motkrafter också. Det finns ju olika ungdomar.
Det är någon slags ett ansvar, och det är ett ansvar som kanske ofta hamnar på kvinnor. Att man tar det här ansvaret att man ska hitta någonting. Främst kanske till barn, man ser över vad barnen har på sig för kläder och vad de har växt ur och inte. Och så fixar det då second hand, och då kan det ju vara lite, det kanske tar lite längre tid att hitta plaggen än vad det gör att köpa nytt. Men så att man får tänka att det ligger också, det finns en ansträngning bakom det hela att hitta second hand. Det är en vilja. Och ibland för många också, jag menar, det är kanske inte alltid, det är inte ett alternativ heller att köpa nytt.
Ja, och det handlar också om att prata om second hand som att det är coolt. Det gör jag mycket med mina barn. Jag har varit mycket snack om att köpa Nike Jordans och beställa från USA och sånt där. Och jag köpte ju såklart begagnade och gjorde liksom en stor grej av att berätta att vintage är mycket coolare. Då kan de till och med vara mer värda. men det är också att hur vi pratar om second hand. Att vi måste också, det känner jag som second hand-företrädare, att det är ju det jag gör hela dagarna. Pynta butikerna så att de ska bli attraktiva, så att vi ska vinna marknadsandelar från övrig handel. För att folk ska fatta att det behöver inte kännas som en loppis och lukta unket, utan det kan vara stylish och det kan kännas ännu mer unikt och vara värt att betala ännu mer för än ett nytt plagg.
Och då tänker jag bara flika in en till sak, att vad vi måste prata om och informera, det är ju också vikten och värdet i att kunna laga.
Ja.
Alltså in i skolan, in i slöjden, vi kanske inte alltid ska fokusera på att producera nytt. Utan att ta tillvara på det som vi redan har. Laga en knapp.
Det hör ihop med hela den här karusellen. Det måste ske från alla håll.
Och det är så viktigt. Och det är en kunskap som sitter, som nästan går i glömska.
Mm. Hörrni, tiden går fort. Och tiden är slut sen ett tag tillbaka här. Men det var jätteintressant att få prata med er. Stort tack för att ni var med i Klimatekot.
Tack så jättemycket.
Ja, tack. Det var kul.